Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ah. Oh.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och det sista avsnittet, avsnitt 10 av Från Kremers.
Jag hoppas jag kunde göra några fler avsnitt senare.
Ja, det hoppas jag också.
Och vi hoppas få era teorier till mejlade till simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z.
Tänk om vi aldrig behöver, att vi aldrig kommer göra ett avsnitt till, utan vi har, får in så mycket teorier att det blir liksom bara teorier vi läser upp.
Varje vecka från Kremers teorier från er. Jag har redan fått några, de kommer i här avsnittet. Mm. Men jag vill vara tydlig med då att det här avsnittet är vild spekulation. Och det här kommer säkert bli jättelångt. Vi kommer att bara låta det flöda det här avsnittet, så att det här kan bli väldigt långt, väldigt rambly. Ni har redan all information ni behöver ha. Nu är det bara vi och ni som kommer att sitta och fundera på det här fallet.
Mm. Det är väldigt tur att vi har ett tidsstopp, att min syster och hennes bebis kommer hit.
Ja, vi har en intervention om 1 timme och 45 minuter så kommer Josefins syster hit och räddar henne.
Ja.
Från mitt babblande om det här fallet.
Ja, men annars kunde vi sitta fast i flera dagar. Och det hade inte varit hälsosamt.
Ja, det låter ganska trevligt ändå.
Ja, jag tycker också det. Vi har ju mat här.
Ja, den kommer räcka ett tag. Tänkte jag skulle börja med lyssnaren Helens teori. Det här var alltså en fråga jag ställde innan vi började spela in avsnitt 1. Och några av er hann svara.
Mm. Var den här som jag tyckte var rolig?
Nej.
Nej, okay.
Nu tycker säkert den här är rolig också.
Ja.
Men Helene säger, det som är så konstigt är att benen har blivit blekta. Och att ena vävnaden som hittas visar på att den har börjat brytas ner helt nyligen. Jag tror att Chris och Lisanne stötte på människohandlare. De har i panik flytt in i djungeln och försökt ringa efter hjälp. Men de har inte kommit undan. Deras kroppar har tagits om hand för organhandel och kanske fryst ner och efter en tid dumpats. Vet inte hur annars går att förklara skicket de hittades i och tidslinjen än att en frysning har buffrat tiden. Otroligt otrevlig och hemsk historia som förtjänar att klaras upp.
Mm. Där är hon, Helene, väldigt påläst i fallet.
Ja, verkligen.
För att vi har ju inte släppt de här avsnitten.
Nej, hon visste redan allt det där.
Ja. Hon kanske har lyssnat på oss i realtid.
Nästa historia, eller berättelse, kommer från Vernos på Instagram. Han reagerar på att det är spännande att vi ska göra avsnitten. Och han säger, jag har inga teorier, men jag bodde i Panama 2014-2015. Så man hörde väldigt mycket om den här historien. Ser oerhört mycket fram och lyssna på detta.
Men ja.
Och då var jag tvungen att svara, intressant, var i Panama? Kan du berätta någonting om landet och turismen där? Vernos fortsätter, jag och några vänner drev ett hotell i Bocas del Toro på den karibiska sidan nära Costa Rica. Det är ett stort land för backpackers, surfare och andra som vill äventyra lite. Mycket djungel och fina stränder. Lucete i bergen är väldigt annorlunda än från övriga delar av landet. Mer högland, svalare klimat och inte alls lika tropiskt. Och då blir jag äldre lågor och svarar, oj, det var ju där Chris och Lisanne var i 2 veckor innan hon kom till Bukete. Det finns massvis av bilder från Bocas i Lisannes kamera. Verno svarar, jag kan tänka mig det. Panama är ett smalt land, så alla backpackers följer samma stråk mer eller mindre. Alla som ska till eller kommer från Costa Rica passerar genom Bocas del Toro i princip. Noterbart var att 2014 när detta hände så talades det mycket om det i Bocas del Toro, medan det talades förhållandevis tyst om det i Bukete. Det var inte bra för businessen i Bukete om Chris och Lisanne blev det som de var kända för.
Mm.
Tack, Vernos.
Tack, Vernos.
Det här var väldigt intressant.
Det var väldigt, och där har man ju ett förstahandsvittne. Alltså av det han berättar, att det pratades där.
Aha.
Och inte i Bukete.
Vad otroligt soft att driva ett hotell i Bocas del Toro. Det måste ha varit fantastiskt.
Ja.
Nästa teori kommer från Adde from Sweden på Instagram. Chris och Lisanne gick längre än först planerat och gick vilse. Någon av dem ramlar och skadar sig svårt. Den andra vill inte lämna sin kompis utan sätter upp ledtrådar i form av bland annat plastbitar på kvistar och pinnar. Till slut avlider den skadade och den andra av utmattning eller törst. Nattfotografin är tagna för att skrämma bort vilda djur. Det är min teori. Fruktansvärt fall och frustrerande.
Mm. Men det är ju inte en helt orimlig teori heller. Det förklarar ju inte Feliciano och hans märkliga upptäckter. Men det känns ju inte heller som en helt... Det känns som en logisk teori. Alltså man vill gå på det som är olycksteorin då.
Ja, tack. Feliciano kan ju faktiskt också vara lite så här Stig Engström, att han bara vill synas hela tiden. Stig Engström, även känd som Skandiamannen, han som utpekades av Palme. Hur började det handla om Palmemordet?
Nu hittade ju inte Stig Engström Palmes kroppsdelar utspridda över olika delar av, liksom. Och dessutom blekta. Men ja, visst, jag förstår liknelsen.
Nästa teori kommer från Census Minneapolis på Instagram. Och Census säger, jag tror att de gick ner igen och någonting hände sen. Och sen är det bilderna som guiden har sagt till en av mamman att de är tagna nedanför toppen. Så de menar att de har fortsatt en bit. Men jag kan inte säga om det stämmer. Jag tror att vi vilseledde oss och få oss att tro att de fortsatte ner för andra sidan. Men de var varken klädda eller hade mat med sig för det. Om de bara gick 100 meter ner för stigen av nyfikenhet, varför då gå vilse? Stigen var ju tydlig. Sedan om deras ägodelar hittades på en helt annan plats känns inte trovärdigt. Tack, Census.
Men fan, våra lyssnare är jättepålästa om det här redan. De kommer ju inte bara... Ja, ja, de kommer nog tycka att det är intressant ändå. Men ja...
Vi vet ju att bilderna efter toppen är tagna efter toppen.
Ja.
Det har vi ju visat nu. Men däremot så finns det folk som tror att flera av bilderna från toppen är tagna när de kommer tillbaka till toppen.
Ah, okej.
Okay, ja. De är på toppen 2 gånger och sen är de på väg ner igen.
Fast det följer väl inte bildmässigt då?
Nej, men att bildordningen är manipulerad.
Okej. Okay.
Och att det går att göra det.
Ja.
Men å andra sidan, alltså, det finns ju verkligen en poäng i teorin här med att om man bara vill gå 100 meter liksom från toppen.
Det är betydligt mer än 100 meter till bildframlotta från toppen.
Okej, okay, men ändå, det är ju fortfarande en terräng som är hanterbar för dem.
Ja, väldigt lätt terräng, den biten.
Så ja, det är ju fortfarande frågan, varför fortsätter de? Och varför slutar de ta bilder?
Mm. Och varför ser Chris så annorlunda ut på bilderna som är efter toppen?
Mm.
Sen har vi då Magdalenas teori här. Hon säger följande. Hon har bett mig att sammanfatta hennes teori lite här, men jag försöker.
Mm.
Det är så mycket skumt med det här. Varför reser inte föräldrarna direkt? De är flygrädda. Vad är det för idiotursäkt? Jag hade simmat över Atlanten.
Mm.
Kugghjulen går. Det är för enkelt att guiden skulle ha gjort det här ensam. Han är en, nu flippar jag hur jag vet, en organhandlare. Och föräldrarna har skulder.
Nej, men.
De kan tjäna pengar. De kan tjäna pengar och bli av med sitt barn. De är kanske psykopaterna också. Titta bara på Madeleine McCann. Det här är utan tvekan föräldrarna någonting med fallet att göra. Föräldrarna gick ju ändå leden med hela Panamas media i hälarna. Och de var inte jätteupprörda direkt. Tack Magdalena.
Ja.
Jag tror inte att föräldrarna har någonting med Madeleine McCann att göra. Men det är en annan historia.
Jag tror absolut inte att de har någonting med Madeleines försvinnande att göra. Men, och det tror jag inte heller att de här föräldrarna har med Chris och Lisanne. Men det här med flygrädsla, för jag funderade också lite på det, varför det ändå dröjer ett tag innan de flyger ner. Jag tycker inte att det är så här jättemärkligt, för att först och främst så vill man ju försöka få klarhet. Liksom, det hjälper ju kanske inte att direkt sätta sig på ett plan och förlora massa timmar och åka dit.
Nej, och sen bara dök de upp från en fest och så står man där i buket och bara hej.
Precis, utan det tar ju, och sen vet man inte heller hur det är med, jag vet inte, boka flyg. Och dessutom har de väl andra barn kanske som behöver liksom, alltså det är nog inte så lätt att bara sätta sig på ett plan. Men var deras förklaring att de var flygrädda? Har du hört någonting om det?
Jag fick precis ett mejl från Magdalena här.
Uh-huh.
För bad hon att mejla och jag fick ett mejl. Och då säger hon, jag ska försöka inte upprepa för mycket, men jag tror inte att det bara sträcker sig att föräldrarna är flygrädda och inte kunde komma dit direkt. Att det är så enkelt att guiden skulle vara den som har rövat bort tjejerna och mördat dem ensam och bara hittar på. Nu har min hjärna dragit igång på alla cylindrar. Föräldrarna har skulder. De vill bli av med sin dotter och då tyvärr, och de bryr sig inte för de är störda, åker ju kompisen med och säljs till organhandlare. De visste ju att de skulle gå den leden. Guiden var en känd omtyckt guide. Jeffrey Dahmer var också en lugn och fin granne. Och där var de pengarna lösta. De skyller på flygrädsla ett par dagar. Gå leder med hela Panamas tv-team hängande sig i hällarna. Och ser de speciellt upprörda ut? Nej, inte i mina ögon. Luktar lite som Madeleine McCann.
Ja, men det känns ju som då att man skulle liksom 10 år i efterhand kanske inte lägga så himla mycket fokus på fallet.
Nej, men föräldrarna gör ju inte det heller. De har ju backat tillbaka från fallet.
Mm.
Nu för tiden.
Ja.
Men tänk det var nesligt. I Lisans fall, hon har då övervunnit sin blyghet, hon har åkt på den här episka resan. Och hela hennes liv ser bättre ut, hon ska flytta hemifrån. Och sen säljer hennes föräldrar henne till organhandlare. Det är ju liksom, man kan aldrig vinna.
Titta på månen, Lisan, titta på månen. Nej, men gud, vad...
Titta på månen så organhandlaren ser dig, Lisan. Jag skulle ha varnat för vi skulle skratta om det här fruktansvärt.
Shit.
Men ni känner ju oss och ni vet att vi gör det. Nu har jag tappat bort mig helt. Men föräldrateorin har alltså lanserats. Tack för den, Magdalena.
Ja.
Det var de teorier jag hade nu. Jag hoppas verkligen att få jättemånga fler till simwaypodcast@gmail.com.
Min favorit, jag vill bara säga det. Även om jag sågar den här teorin så är mina favoriter sådana här teorier. Som sticker ut. För man måste tänka utanför boxen också om man ska hitta... Gå på alla cylindrar. Vi söker många olika teorier.
Jag har ju letat, men jag har inte hittat några teorier om dimensionsportaler och UFOn. Så att det blir inget sånt. Men det har vi inte riktigt tid med heller. Nu ska du och jag spekulera. Och vi ska spekulera utifrån 4 huvudsakliga scenarion. Och vi börjar med... Betsaida Pittis favorit. Det var en olycka.
Ja. Kan det vara därför vi är lite på samma spår, jag och Pitti? Att jag gillar henne ändå? Att vi kanske har lite drag åt det hållet?
Tror du på olyckan?
Jag säger inte att jag tror på olyckan. Men jag gillar när det är så enkla förklaringar som möjligt. Och, men jag säger inte vad jag tror än.
Nej, och vi kan ju börja då med vad Betsaida Pitti faktiskt sa. Hon är inte längre kvar som distriktsåklagare.
Nej, bra.
Men för att summera den offentliga teorin, eller den officiella teorin, så är det att de gick vilse. De uppehöll sig någonstans i närheten av den andra reporon över Ormfloden. Och där togs nattbilderna. Och de hade inte träffat människa. På något sätt hade de lyckats undvika sökningarna.
Mm.
Och sen skulle de ta sig över floden. Och det var kanske, de var kanske jättedåligt skick. Och då ramlade båda ner i floden och dog. Och sen slet Ormfloden dem i bitar. Och därför hittades då kvarlevorna i anslutning till Ormfloden.
Mm.
Ja, det var inte mer spännande än så. Så alla kan turista i Panama, ingen behöver vara rädd. Reprovarna är förbättrade idag. Det här fick jag också reda på mer om i morse. De två första reprovarna är förbättrade. Och det var bergets mästare som har fixat till dem.
Oh.
Och han gjorde det för sina egna pengar. På grund av att en mamma och hennes två barn föll ner för en av reprovarna 2020 och dog.
Oh.
Och tanken är att även de sista reprovarna, det verkar finnas fyra reprovar nu av det jag läste i morse. Och de ska också fixas till. Men för att såga teorin då, så om Chris och Lisanne föll ner i floden och Ormfloden slet dem i bitar, så blir ju verkligen ryggsäcken, mobiltelefon och digitalkameran klarade sig väldigt bra.
Mm, det gjorde de ju.
Otroligt bra.
Ja.
Och Chris shorts klarade sig ganska bra också.
Mm.
De lyckades bli avslitna från Chris, men inte slitna i bitar.
Och hamna på en gren som inte riktigt vet hur långt upp.
Jag mejlade en bild till dig i morse. För jag hittade en jättebra karta över det.
Ja, nu... Men nu blir jag ju lite confused här. För att jag trodde det var så att... det finns ju en punkt där de startar den här hikingen.
Ja, då börjar vi Penista och så går de upp för Penista och går över Mirador.
Ja.
Och då är de ju på den karibiska sidan, på väg till Alto Romero. Och efter ett långt, långt tag kommer man fram till Ormfloden.
Precis, och lookout point, det är ju då Mirador. Och sen så är det så att jag trodde att det var så att man först hittar... Jo, men så är det ju. Jag kan verkligen inte läsa kartor och det är därför som jag absolut inte ska till en djungel.
Alltså man hittar ju inte i geografisk ordning.
Nej, men det spelar ingen roll hur mycket de har hittat. Men där de har hittat det är ju rimligtvis så att till exempel kläderna hittades på ett ställe och därefter så är det bäckenet och foten. Och det ser ut att vara... några kilometers avstånd ungefär. Och sen ryggsäcken relativt nära. Några kilometers avstånd. Och sen lite längre ifrån där så är det rebenen som fanns. Eller blev funna.
Det är väldigt stora avstånd eftersom det är så oframkomligt.
Ja, för mig är det väldigt små avstånd. För att jag har ju bara en liten bild framför mig. Men ja, det är 15 kilometers avstånd från att de startar hikingen till att det sista fyndet då rebenen blir funna, helt enkelt. 15 kilometer, det är 1,5 mil, det är långt.
Ja, jag tror jag gav en siffra för just hur långt det tar att gå mellan i avsnitt 8.
Ja, så det är väldigt långt. Men det är ju den här floden då, alltså det är bredvid floden som det här hittas. Och det skulle ju kunna vara...
Eller ut med floden.
Och det skulle ju kunna vara floden som har liksom tagit med sig saker och puttat ut saker och sådär. Vad tycker du om den olycksteorin, Pittis?
Jag är väldigt skeptisk till olyckateorin. Och ju mer jag läser om det fallet, desto mindre tror jag att det är en olycka. För det skulle inte vara ett så otroligt underligt fall om det här var en vanlig olycka. Och är en olycka så är Chris och Lisanne extremt oturförföljda och väldigt korkade. Att det här går vidare, råkar ut för någonting. De råkar ut för någonting som tar bort dem helt från området där folk söker. Och jag har faktiskt hittat en teori om varför de är så svåra att hitta. För att man ser den här lilla bäcken de går över efter utsiktsplatsen. Det finns flera sådana.
Mm.
Och då kan de möjligtvis ha fått för sig att följa den bäcken nerför. Och då kommer man till väldigt svår terräng. Och där är det lite oklart om det söktes eller inte.
Mm.
Men det är ju fortfarande ganska nära Mitador. Men möjligtvis att de har följt den har lett till något dåligt ställe och sen har de inte kommit därifrån. Och det skulle möjligtvis förklara varför nattbilderna känns som att de är tagna ner i en ravin.
Mm.
Nu börjar jag plötsligt tro på olika teorier.
Ja, jag märkte det.
Men om de försvann där, hur hamnar allting i ormfloden? För det här är ju långt innan ormfloden.
Mm.
Det kan ju vara en liknande bäck långt senare som leder ner till ormfloden. Som de har gått ner för. Men det är svårt. Alla som har gått den här vägen efter olyckan har sagt att det är jättesvårt att gå vilse.
Mm.
Jag läste i morse. Att Imperfect Plan gick hela vägen till Alto Romero. Och det tog 2 dagar att komma till Alto Romero. Och de är då proffs på att vandra i vildmarken. De reflekterade över, man kommer till en punkt någon timme efter Mitador, långt efter bild 508, men före ormfloden, där är det väldigt svårt att fortsätta.
Mm.
Alltså man måste veta exakt hur man ska fortsätta. Och man kommer inte gå vilse, för man måste klättra upp för saker. Och det gör alltså urbefolkningen och deras kor tydligen. För nästa ställe man kommer fram till är en stor öppen plats där det finns gärden. Alltså det finns inhägnader för boskap. Men det finns inga hus som är synliga. De brukar kallas för paddocken. Jag har inte nämnt den än.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men de hävdade att ingen som inte visste vad de gjorde skulle fortsätta fram till paddocken. Och definitivt inte fram till ormfloden. Frank van der Goot från holländska utredningen har gått pianista och sen fortsatt allt och mer också. Och han säger, citat, i det här området där det här ska ha hänt så går det inte att gå vilse. Alla som tror idag att Chris Hulisan gick vilse har inte gått på de här vägarna. Däremot skulle man kunna falla ner någonstans och bli liggande där.
Mm.
Och han säger också att det här kan hända vid de sista delarna av vägen ner på pianista. Men vi vet ju att Chris Hulisan inte försvann på pianista. Utan på andra sidan Mitador. Men han tror på ett fall. Och att det är ett fall som har orsakat att de blir kvar nattbilden. Och... Men inte att de har förstörts av floden utan de har fallit ner.
Ja.
Och då kommer vi fram till en sak jag också upptäckte ganska sent. För vi hittar ju inga stora bett eller klomärken på de få kvarlevor vi har.
Mm.
Men vi hittar mikroskopiska tecken på djur. Och det skulle kunna vara myror. Och det finns tydligen djungelmyror som kan konsumera stora mängder kött i den här djungeln. Så eventuellt skulle kunna ha myror som har förstört kropparna. Och det skulle i så fall kanske styrka olika teorin. Men om de föll och Chris kanske bröt sitt bäcken i fallet och inte hade sina shorts på sig då, för då hade de varit blodiga, så föll de alltså så hårt att ett bäcken kan brytas, men inte en iPhone 4 eller en digital kamera. Kanske landade på sitt bäcken så det tog hela smällen från ryggsäcken. Nej, jag tror nog inte på olyckan. Jag förstår inte varför de elektroniska spåren ska vara så komplicerade om det är en olycka.
Nej.
Nu går vi över Mittador, vi tar de här bilderna och sen börjar vi gräla. Chris är lite irriterad på andra sidan Mittador. Lisanne är så här, okej, jag slutar väl fota då. Och sen blir Chris sur och springer iväg ut i djungeln och Lisanne följer efter. Chris ramlar ner i någon skreva. Och Lisanne springer fram för att se vad som händer och ramlar också ner. Båda ligger där nere. 7 dagar senare tar vi nattbilderna. Sen kommer myrorna och bara tar allting. Stoppar ner allting i ryggsäcken. Lägger i floden.
Och färdar liksom ryggsäcken också.
Ja, på något sätt blir ormfloden inblandad.
Ja. Nej, alltså. Och det är väl det som är. Jag kan säga att jag har verkligen gått från att vara lite mer åt olyckteorin till genom de här 10 avsnitten dra mig precis som du mot att det är någonting, ett brott bakom. Det går bara lite långsammare för mig än det. Men,
jag ska nog göra det avsnittet om folk som försvinner i vildmarken och vad de gör innan de dör. Folk som dör i vildmarken och vad de gör. För Chris och Lisanne har ju betett sig så extremt underligt för att vara i den situationen.
Men det är fortfarande att även om de skulle gå vilse, även om de skulle ha skadat sig, och dessutom har de skadat sig, så alltså de har ju redan överlevt väldigt många dagar i djungeln.
Mm.
Och det bör ju finnas ändå, det fanns ju inte så här extremt, alltså att det är djungel som är, så att det är många, många farliga djur. Men det finns ju.
Ja, skorpioner har hittat också, finns det, de är giftiga.
Mm.
Och så någon otäck orm, massa spindlar.
Mm.
Riktigt läskiga så här fågelspindlar, men de är inte farliga för människor.
Nej. Så ja, men jag tycker fortfarande, och det har jag tjatat om, men jag tycker att det är jättemärkligt att Feliciano har hittat kroppsdelarna.
Ja.
Och att det har gått så kort tid från, alltså att fynden har gjorts först efter 2 månader och sen liksom under en kort period. Det tycker jag är konstigt. Och att han alltid haft ett finger med i spelet.
Och sen som jag sa, andra människor som har hittats i Palmas djungler, de har hittats hela. Mm. Fast då kan man ju också resonera så att de som inte hittades hela, hittades inte.
Nej.
För det är förstås folk som har försvunnit i Panamas djungler också.
Mm.
Alldeles för många.
Men jag är fortfarande väldigt nyfiken på det här paret som åker ner och ska kika på i slutet av floden. För det är ju lite som, men jag tänker liksom, nej men jag tänker på, det är ju lite som med havet, att saker försvinner i havet.
Mm.
Och även om en flod är begränsad så går det ju inte att söka på samma sätt i en flod. Och om man har liksom sökhundar och sånt där så blir ju det begränsat också om det är kvarlever i en flod.
Sen måste man komma ihåg så det verkar som att det mesta av sökinsatsen gjordes på fel sida om vattendelaren.
Mm.
De la ju mycket energi vid vulkanen och vid andra platser. Och även om det har sökts på andra sidan Mittador så har det inte sökts lika mycket.
Nej. Nej, men det finns, det är lite för mycket som inte stämmer in. Jag tror att det här fallet har väldigt mycket information som inte stämmer. Jag tror att Panama-polisen har gjort väldigt många misstag.
Ja.
Men att ta reda på vilka misstag de har gjort, om det är de som har tjabblat i liksom, om den här uppgiften om blekt reben till exempel, eller vad som helst. Alltså det kan ju vara så många grejer. Men det är lite för mycket.
Mm.
För att det känns som att det här är någonting som faktiskt inte stämmer. Och mycket det här med likmaskarna är väldigt konstigt.
Sen kan man ju tänka sig ett scenario där Betsaide Pitti får order om att det här måste bli en olycka. Att det här är för farligt för Panamas ekonomi. Att det här fallet blir så uppmärksammat och turister bara kan bli mördade ute i djungeln. Det här måste bli en olycka. Och då kommer ju turister att vara försiktigare, hyra guider, mera pengar till turistindustrin. Det låter väldigt cyniskt, men det känns inte omöjligt.
Det är därför hon är min favoritåklagare. Hon tänker på det ekonomiska och hon tänker på säkerheten i att anställa guider istället för att gå själv i djungeln. Och sådär. Så att, ja. Men det är inte så bra för det här fallet.
Nej.
För det stämmer inte.
Man skulle ju så gärna vilja veta vad det var som fick Chris och Lisanne att fortsätta. Jag gillar den där tanken på att det fanns ett vattenfall. Och det finns ett vattenfall en bit på andra sidan.
Mm.
Och de kan mycket väl ha nått det, men de tog inga bilder av det.
Nej.
Och hur långt fortsatte de? Vad fick de att ringa larmsamtalet? Men nu upprepar jag bara frågor.
Ja.
Ska vi gå över till brottteorin?
Ja, det gör vi.
En anhängare av brottteorin är min favoritnederländska bloggare Scarlett R. Hon påpekar också att många av de enstaka individerna i utredningen som sa brott senare då blev tvungna att ge efter för Betsaide Pitti och den officiella versionen. Scarlett säger också att om kropparna hade hittats i något annat skick, då skulle hon kunna tro att de gick vilse. De var ju väldigt dåligt utrustade för att klara sig i djungeln. Och det verkar ändå rimligt att de gick vilse, men då skulle inte deras kroppar hittats i så konstigt skick. Och hon koncentrerar sig bara på kvarlevorna. Hon säger också att det fanns solglasögon i ryggsäcken. Och de var inte trasiga.
Nej.
Så ormfloden kunde dela en människa i biten, men inte slå sönder ett par solglasögon.
Mm.
Sen vill jag lägga fram en annan brottteori som faktiskt inte kommer upp särskilt ofta. Det är alltså i över 40 kvinnor som har blivit mördade i olösta mord eller försvunnit i det här området sedan 2009. Det är inte så jättemånga andra platser i världen där det skulle kunna hända utan att folk skulle skrika seriemördare.
Mm, nu kommer seriemördardagen fram.
Ja. Men att det är människor som ligger bakom de här försvinnandena verkar ju rimligt.
Mm.
Speciellt de olösta morden. Och att det här då huvudsakligen inte drabbar turister, för de vet att det blir mer uppmärksamma. Men av någon anledning så drabbade det Chris och Lisanne.
Mm.
Och det kan ju vara massor av olika anledningar. Och vi har tagit upp många av de här. Även om vi kanske inte tror på organhandeln så. Och trafficking av turister verkar ju väldigt farligt. Alltså sexuellt. Men det förekommer ju tydligen.
Mm.
Eller bara en psykopatisk seriemördare som vill döda folk i vildmarken. Jag tänker på Trailside Killer, som ju vi gjorde en special om i seriemördarpodden, som gjorde just det.
Mm.
Han var ute och gick på vandringsleder och mördade folk han träffade på det. En teori är att Chris och Lisanne ringde larmnumret första gången och kanske till och med fortsatte över Mittador för att de var förföljda. Så de tänker, här är obehagligt, vi fortsätter.
Mm.
Vissa säger sig se på en av bilderna efter Mittador att Chris händer i bakbundna. Men det har inte jag kunnat se.
Nej.
Det är en av de där bilderna när hon lipar och ser så konstigt ut.
När hon räcker ut tungan, eller?
Och vi vet ju faktiskt inte att det är Lisanne som tar bilderna av Chris.
Det vet vi inte.
Efter Mittador. Det skulle ju kunna vara någon annan.
Mm.
Ja, och sen kan man inte undvika det faktumet att Chris och Lisanne använder sina mobiler hela tiden. De kommunicerar med föräldrarna hela tiden. Men på andra sidan Mittador så gör de ingenting med mobilen.
Nej.
I princip. Väldigt lite med mobilen. Och jag kommer tillbaka till det här. Inte ett meddelande, ingenting. Ja. Har du någon tanke om brottteorin?
Ja. Ja, men ska vi titta på... Jag gillar ju att förenkla.
Mm.
Ska man försöka göra den så mest smidig, alltså så inte blir så här att man går åt den avancerade konspirationsteorin liksom, utan vi försöker att få ett brott, men inte för, alltså det är ingen seriemördargalning i djungeln med machete liksom, utan ja, ja men vi kan väl säga Feliciano, det är bra.
Ja, men han är gärningsmannen, då har han ju väldigt mycket, då måste han i princip ha dödat dem innan han kommer till deras rum på morgonen den andra.
Ja, och det som är grejen är att när han är där så rings ju ett larm från deras mobil. Från ett ställe där det inte finns täckning. Så han kan ju inte göra detta själv. Han kan ju inte stå där i deras rum och sen...
Nej, här måste han medhjälpa det.
Ja. Eileen försvann ju.
Ja, hon försvann som att hon visste någonting som hon var rädd för.
Ja, hon tyckte nog kanske att det... Det vet man ju inte. Hon kanske tyckte att det var lite obehagligt. Varför försvann hon helt plötsligt?
Ja, man kan ju tänka sig att hon bara tyckte att det var obehagligt att folk försvann som var i hennes ålder och i liknande situationer. Att hon bara, det här ställde inte så säkert. Ja, hon kanske hade något så här erbjudande hemma i Tyskland som bara, nej, ta det istället.
Ja, absolut. Men det kan ju också vara att hon hade ju ändå nära kontakt med Feliciano. Att hon kände att det här är något som inte stämmer. Jag gittar från Panama. Men, man vet inte. Men okej, men ska vi testa Feliciano?
Ja.
Mm.
Och då undrar man, vad gjorde Feliciano den 1 april 2014? Jag vet att hans alibi har inte kontrollerats av polisen, men det finns en del uppgifter om vad han gjorde, men jag kommer inte ihåg nu vad han gjorde den 1 april.
Men det skulle kunna vara så att de är fångatagna någonstans. I något skjul med dålig täckning hos Feliciano medan han är på deras rum och de försöker ringa.
Ja, de kan ju inte gärna hunnit fram till Alto Romero när Feliciano är på deras rum. De kan ju vara fångar i något av de här skjulen som står ute i skogen innan ormfloden.
Mm.
Det skulle de kunna vara.
Och
han vet det.
Mm.
Och någon annan håller dem fången tillsammans med honom och ringer samtalen.
För de stänger ju av och stänger på, eller sätter på mobilerna och slår in rätt PIN-kod. Mm. Och det känns, jag tycker inte att det känns som att det är någon annan person som gör detta med rätt PIN-kod och sen slutar med PIN-koden. Det är lite för komplex tanke att man ska dels, nej men liksom mitt i sin process att försöka få det att se ut som att de här tjejerna ringer, så väljer man också att det ska gå 8 dagar. Av samtal, eller inte 8 dagar av samtal, men 8 dagar av att slå på mobilen.
Ja, 10 till och med. Det är den 11 april.
Just det, precis. Och slå på mobilen och slå in rätt PIN-kod. Och sen så inser man på, vad blev det nu? Lördagen efter tisdagen den 1 april. Så inser man att vi kan inte slå in rätt PIN-kod. Vi skippar det.
Jag glömde PIN-koden som jag tvingade av när jag dödade mig.
Ja. Nej, men jag vet inte, jag bara tycker det är konstigt.
Och sen bara, nu är den här turen inte bra längre. Vet du vad vi måste göra? Vi måste ta 100 bilder i en ravin.
Mm.
Sen kommer alla köpa att det är en olycka. Och sen har man gjort allt det jobbet också.
Mm.
Så väntar man i 8 veckor innan man lägger ut ryggsäcken.
Mm.
Det är ganska iskallt.
Mm.
Men jag tycker det låter på ganska många som pratar om det här fallet som att det hade blivit intensivare precis innan ryggsäcken la ut.
Okay.
Blev utlagd.
Mm.
Om den nog var utlagd.
Mm. Jag vet inte. Jag kan inte få någon. Men ja, det är jättekonstigt. I alla fallet. Jättekonstigt.
Och sen har vi det faktum att det faktiskt hjälpte att lägga ut ryggsäcken om den var utlagd.
Mm.
Att den fick Betsida Pitti och kunna säga att det var en olycka. Men det låter ju verkligen som otroligt mycket jobb för en cover-up att göra allt det här med mobilerna och med digitalkameran.
Mm.
Och kvarlevarna för en del.
Kan det vara så att de har hittat... Alltså nu tänker jag en konspirationsteori på... liksom, inte Panama-polisen på det sättet. Men liksom myndigheten som liksom inte vill att det här ska blossa upp ännu mer. Att de har hittat kropparna och bara vill liksom... Alltså det är tydligt att här har ett brott begåtts. Men vi vill inte skrämma turismen så vi... Vi kastar ut delarna lite hejvilt och så får någon hitta det och så låtsas vi att det är en olycka.
Intressant. Ja, för om man tänker att ryggsäcken var utplacerad så är det en väldig chansning om inte Feliciano och Alto Romero-borna är inblandade.
Mm.
Utan att någon måste smyga dit, lägga ryggsäcken där och sen hoppas att Feliciano och hans folk hittar den.
Mm.
Och det är också ytterligare en sak som är att om det är ett brott, då måste Feliciano veta någonting om det.
Mm. Ja, det är en annan tanke. Nu i och för sig skulle vi gå efter någon struktur här, men det skiter jag i.
Nej, glöm strukturen.
Okej, vad bra.
Vi ska spekulera vilt.
Ja, nej, men alltså en annan tanke skulle kunna vara då, säg, skorpionerna. Man behöver inte bli fysiskt skadad, utan man kan ju bli förgiftad.
Ja.
Och att dra med sig någon förgiftad person genom djungeln. Säg också att de skulle då gå den här långa biten. Alltså de är vid ormfloden och går den här långa biten. De har liksom kvar ryggsäcken. Fan, de hittar ju foten innan ryggsäcken. Blir lite jobbigt att gå utan fot. Men,
ja, ormfloden borde inte kunna skölja saker uppåt.
Det borde den ju inte kunna göra. Jag tänker bara att ryggsäcken ska få vara lite förvarad innan den... Alltså den ska inte ha åkt i ormfloden, utan den ska liksom tagits dit.
Om de inte tappade ryggsäcken i ormfloden i ett tidigt skede. Men de har ju... Nej, de måste fortfarande kvar mobilerna,
ja, just
och digitalkameran.
Ja. Kan de ha kastat ryggsäcken väldigt långt?
Ja, det sista Lisanne gör när hon, innan hon dör. Hon stänger av mobilen, pockar ner allting i ryggsäcken. Slänger iväg ryggsäcken.
Hon var ju duktig på volleyboll.
Men då måste hon ha varit väldigt nära floden också.
Ja. Nej, men det är så jäkla mystiskt alltså. Vad tusan hände? Nej, men det måste vara ett brott. Pittu.
Vi har ju också kombinationsteorierna.
Mm.
Och vi börjar med olycka plus brott.
Ja, den gillar jag.
Mm.
Fast jag är mer på brott plus olycka.
Ja, men den kommer sen.
Mm, okay.
Men om man har en olycka plus brott, säg att de... För ett argument mot olycka är ju att det är så pass många människor som går på den här vägen.
Mm.
Och att de råkar ut för en olycka nära vägen till Alto Romero, innan ormfloden eller ut med ormfloden.
Mm.
Borde vara innan ormfloden, eftersom de inte borde ha kommit till ormfloden överhuvudtaget.
Mm.
Men en av dem faller och skadar sig. Och då kommer det någon hemsk människa. Kanske Tito.
Eller Feliciano.
Ja, eller någon liknande.
Mm.
Och ser en möjlighet. Här är en skadad ung tjej och en annan ung tjej. Och att möjligheten gör mördaren. Istället för att hjälpa dem så bara dumma gringos.
Mm.
Nu ska jag göra det här hemska jag drömt om.
Eller om de försöker hjälpa dem för att de är hederliga människor. Och sen så, nu talar jag för sig inte det kanske för deras förflutna för det. Men de försöker hjälpa. Men de dör. Och då vill de inte bli... De vill ju inte ha det i sin verksamhet liksom. Det kan ju dessutom vara så att... Ja, det kan ha varit illegala droger som har liksom varit inblandat. Och försäljning av det och sådär. Så att det, de vill inte ha ögonen på sig. Så de försöker hjälpa dem. Men på vägen till Alto Romero tappar de sina fötter och bäckenben. Jag vet inte. Nej.
Okej, säg så här. De träffar på en tredje individ efter Mitador.
Mm.
Som är en turist eller någon lokalbo. Som följer med dem. Och sen händer en olycka.
Ja.
Och sen försöker den här, säger han, försöker hjälpa dem. Men båda dör. Och han blir nu ju... spåra mig överallt här. Nu kommer ju folk att tro att jag mördar dem. Han har suttit med dem 11 dagar. Kanske var han som tog nattbilderna.
Ja.
Så han går in på digitalkameran när han tar nattbilderna och kollar och ser bild 509 är på honom.
Ja.
Han raderar den, pockar upp ryggsäcken, skickar ner den för floden. Han kanske hade en laptop så att han kunde radera från en dator. Mm. Och sen bara, nu håller jag tyst om det.
Mm.
Nej, det lät väldigt långsökt.
Ja.
Jag kan tänka mig att risken att råka ut för ett brott ute i djungeln, om man stöter på honom, måste vara större om man är skadad och hjälplös. Vad skulle du säga?
Nej, men jag tänkte om de kanske har gått hem till någon i Alto Romero. Fikat.
Ja, eller på vägen till Alto Romero. Det finns ju även hus.
Ja, men precis.
De är svåra att hitta, men de finns.
Glömmer ryggsäcken. Hemma hos personen. Går tillbaka och råkar ut för en olycka. Personen känner att det där vill inte jag bli inblandad i, men jag vill inte ha den här ryggsäcken här.
Men då måste ju den personen ha tagit bilderna och hållit på att försöka pilla på mobilerna.
Just det. Ja, det är sant.
Och den personen tänker, jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag sätter mig i ravin och tar 100 bilder. Ja. Just det, jag fick med mig Chris huvud också. Jag lägger där.
Nej, det känns ju som att... hur kan man få det så att det är så mycket som möjligt en olycka men ändå ett litet brott inblandat?
De blir nerridna av någon på en åsna. Det är en tajt kurva. Nära ormfloden.
Där har vi det. Nej, men okej, men logiska förklaringar till den här ryggsäcken, hur den har hamnat på platsen utan att den har åkt i ormfloden. Eller att den har åkt i ormfloden på ett sätt som har gjort att den inte har slit sönder som kropparna har gjort.
Mm.
Vad skulle det kunna vara?
Den kan ju ha åkt på en flodvåg.
Ja.
Att den råkar följa med på flodvågen och då är den säker från stenarna.
Mm.
Och så kommer den jättelångt på det sättet. Man kan ändå tänka sig att ryggsäcken flyter på ett annat sätt än vad kvarlevor nu.
Ja.
Men vi hittar ju kvarlevor långt bortom ryggsäcken.
Mm. Ja, just det. Det gjorde man ju faktiskt.
Mm.
Så att det skulle kunna, det behöver ju inte vara att...
Men ryggsäcken kanske kan ha klarat sig på grund av en flodvåg.
Ja.
Och sen fastnar den i trädet och sen glider de där kvarlevorna förbi senare.
Mm. Den satt också fast under lite bråte. Den skulle kunna ha följt med bråtet.
Just det.
Som har färdats genom...
Det skulle den kunna ha gjort.
Det skulle också kunna vara så att ryggsäcken faktiskt har legat på land ett tag. Tills att den efter många månader har av regnet och av vind puttats i. Och då relativt fort ändå hamnat på den platsen som den hamnar på. Så att, alltså att den inte har liksom färdats och legat där i flera månader i själva floden eller nära floden eller...
Eller så kan ryggsäcken ligga på en kant. Och så finns det ju jaguarer. Och det finns också någon slags mindre katt som är bara lite större än en vanlig katt. Och katter gillar att putta ner saker som ligger på kanter.
Ja, just det.
Så en jaguar eller en sån här liten katt har kommit fram bara
En liten bitchlap på ryggsäcken.
Bara, och då åker ryggsäcken
ner. Ja, det skulle kunna vara.
Nu är vi verkligen ute och svävar.
Ja, det är vi. Det här fallet har tagit oss... Rejält.
Till psyket.
Ja.
Vi går vidare till brott plus olycka. Mm. Och den gillar du. Vill du utveckla det?
Oj, ja. Brott plus olycka. Säg att det skulle vara lite som den här teorin då som Lost in Panama presenterar. Men att det inte är kanske riktigt så att de dör på plats. Utan att det är någonting som händer där. Alltså de tar kontakt med tjejerna och de åker och umgås med varandra någonstans.
Ja, till exempel Alto Romero.
Ja, och sen så blir det otrevlig stämning och tjejerna försvinner från platsen. Det skulle även kunna vara att de faktiskt fortsätter i djungeln och känner att nej, men vi vill inte det här. Någon av dem backar ur, jag tycker det här känns jätteobehagligt, vi känner inte de här människorna så bra. Jag vill tillbaka och någon börjar gå tillbaka liksom i... dit de ska.
Ja.
Och de känner sig förföljda eller de är oroliga, ringer och hittar inte tillbaka helt enkelt. Det börjar bli mörkt.
Och där skulle en anledning att larmsamtalen på så konstiga tider vara att de kunde försöka ringa när de här människorna inte hade någon koll på dem. Och det kanske var just förmiddag och eftermiddag. De var någonstans, de här människorna som var lite grann var deras fångvaktor, men kanske inte var uttalat än, det kanske bara var obehagligt.
Mm.
Då kunde de fortfarande passa på att ringa. Och de andra människorna visste att det finns ingen täckning, så att låt dem ha sina mobiler.
Mm.
Det gör ingenting.
Mm.
Men sen på den femte dagen händer någonting.
Mm.
Men att de skulle fly därifrån, och kanske nattbilderna är tagna av Chris och Lisanne på flykt.
Ja.
För när man flyr från en hemsk situation, där då kan man ju plötsligt fatta extremt dåliga beslut. Och springa rakt ut i djungeln och hamna var som helst. Långt bortom sökteamen.
Jag tror att den här teorin som du berättar nu var den som jag trodde på i vårt första avsnitt, som är avsnitt 0. Att de har blivit liksom tillfångatagna på något sätt. Alltså det behöver inte vara en sån här uttal, men att de är fast.
Ja, men tänk bara på Mitador dyker upp. Några killar.
Mm.
Och så säger de, ni måste se det här schyssta vattenfall på andra sidan. Det är inte så långt, tänk på. Och det är därför Chris ser lite underlut på bilderna efter Mitador.
Mm.
För då är de här killarna med dem. Och sen blir det värre. Mm. Och 3 timmar senare inser de att det här kommer inte bli någon bra och försöker ringa första larmsamtalet. Sen gömmer de snabbt mobilerna.
Mm.
För att inte oroa killarna.
Precis. Och sen, nu kommer jag inte ihåg riktigt om det är, de här nattbilderna är ju dag 8 i alla fall. Visst är de det?
Ja.
Och
ett bra tillfälle att fly skulle ju vara dag 3 då. Alltså de har försökt ringa larmsamtal, inte lyckats. Och sen drar de iväg. Och då slutar de ringa larmsamtal för att veta att det inte går om de inte har täckning. Och sen skadar sig Chris.
Vem säger att de har kvar mobilerna fastän de har kameran? För att egentligen...
Ja, eftersom mobilerna och kameran hittas tillsammans.
Men det kan ju någon ha tagit den här ryggsäcken. Alltså de kan ju hitta tjejerna, tagit ryggsäcken och placerat allting där.
Och tänk vilka hemska dagar för Chris och Lisandro. Man säger att de flyr på 3:e dagen. Chris dör på 5:e, Lisandro dör på 11:e dagen.
Mm.
Och sen hittar deras kidnappare, låt oss kalla dem det.
Mm.
De och gör allt det här.
Mm.
Men nattbilderna är tagna av Chris och Lisanne. Och allt telefon har använts av dem också.
Mm.
Eller då om de hade telefonerna.
Precis, för det är ju också så att telefonen har ju lite batteri kvar när den stängs av för sista gången.
Mm.
Och då kanske man också kan tänka att det är någon som bara stänger av den. Alltså som säger att de skulle kunna ha den fram till dess. Och så bara, men den här är fortfarande batteri. Nu stänger vi av den.
En sak jag funderat mycket på är varför är mobilen på i över en timme sista gången den påslagen? Och vi vet inte vad som hände där. Men då är frågan om en iPhone 4 loggar att någon till exempel tittar igenom mobilen, tittar igenom bilderna.
Det var det jag tänkte
tittar
säga.
Tittar igenom dokument. Ja.
Men jag tänkte säga det förut, men den borde göra det om den ändå loggar att den går in på en väderapp. Men sen är det så här, alltså, den här utredningen, det går ju inte heller att säga vad som är helt korrekt information också. Med tanke på att de har ju... vissa där verkar veta vad de gör, vissa verkar inte veta alls vad de gör. Så man vet ju inte heller. Men absolut, det skulle ju kunna vara så att de, alltså att den har satts på för, alltså så länge det inte är att de har försökt ringa. Och det var ju bara i några dagar som de försökte ringa larmcentralet. Sen slutade de ju med det. Och från att de slutade med det och att PIN-koden slutar slå in, så skulle det kunna vara så att man går in och kikar igenom bilder och verkligen tittar igenom bevis.
Ja.
Och sen stänger av. Sätter på och stänger av. För att inte då kanske... Jag vet inte, det är konstigt.
Ja, men det är brott plus olycka.
Mm.
Skulle ändå tillverka ett väldigt komplicerat scenario.
Mm.
Som skulle kunna passa in på,
mm,
på bevisen. Det kändes ändå nästan bäst av alla de här 4.
Mm. Och sen så kan man ju tänka också, en annan teori skulle ju kunna vara att någon ur urbefolkningen har hittat kameran, ryggsäcken och så vidare. Och plockat in dem i den här och sett att tjejerna är döda, kastat i dem i vattnet, vill inte bli... Ja, alltså det kan ju vara någon som verkligen inte vill ha med polisen att göra, kastat ner dem i floden och... alltså att det liksom mörka, att man...
Det verkar finnas en stämning av att folk inte vill bli inblandade,
mm,
i Boketeområdet. Men det är ganska extremt att inte vill bli inblandade. Bara här ligger 2 döda tjejer.
Mm.
Och de luktar. Det här är min favoritsvampställe.
Mm.
Så ej med dem i floden.
Och så går man så här flera kilometer och bara, ja.
Nej, man kanske bara slängde i dem, så gjorde ormfloden utspridningen.
Ja.
Ormfloden verkligen kan sprida ut kroppen på det sättet. Det är en öppen fråga.
Mm. Och sen också vet man ju kanske lite för lite om hur förruttnelseprocessen är i en flod. För skulle det vara så att den kan bevara lite innan likmaskar är där? Och att det är det som gör att den hålls kyld, alltså i den här...
Det tror jag verkligen inte.
Nej.
För jag håller ju på sedan många år tillbaka och jobbar med ett fall som heter Jennings 8,
mm,
i Louisiana. Och där är det jättefuktigt, varmt och träsk överallt.
Mm.
Och kroppar försvinner på en kvart. Alltså det går jättefort.
Mm.
Så det här klimatet måste ju göra att nedbrytningsprocessen går snabbare.
Ja, det var ju lite svalare i alla fall än i övriga delar.
Ja, det är ju svalare. Och svalare än i Louisiana tror jag också.
Mm.
Men det går nog ändå ganska fort. Och likmaskan är ju jätteunderligt. Det är en av de stora frågetecknen, mm, i fallet.
Nej, men något brott... Någon flykt. Har vi någon mer teori att diskutera?
Ja, jag har massor mer.
Mm-hmm.
Hur ligger det till?
57 minuter.
Ja, jag bara fortsätter tills du stoppar mig. Kan vi fundera över bild 499?
Ja.
Om den är manipulerad. Det är en bild där Lisanne ler på Mitador. Och folk har sagt då att det verkar som att hennes kropp är utsträckt. Hennes vänstra bröst är inte proportionerligt. Och det är bara på den bilden. Så därför tror folk, och det här är en vanlig teori ändå, att den här bilden är photoshoppad. Men det verkar ju jättekonstigt att photoshoppa en bild.
Väldigt oschysst att säga att ens bröst är inte proportionerligt. Alltså jag menar, det handlar väl för tusan om vinkel och...
En holländsk fotoexpert har uttalat sig om det här. Och han tycker att det inte bara är den här bilden. Utan det är flera bilder som är photoshoppade. Från alltså den 1 april. Och han har en utläggning på en sida om det. Det verkar också som bild 499 är inställd på landscape-fotografi. Och inte på att försöka upptäcka ansikten. Som man tydligen kunde göra på den här digitalkameran.
Mm.
Men andra bilder är tagna med ansiktsfokus. Trots det är Lisans ansikte i fokus.
Jaha. Mm.
Sen har det gjorts mycket av de här frisyrerna. Att de har håret utfällt på vissa bilder. Och sen 10 sekunder senare är det inte är det uppsatt.
Men det där får jag ändå säga. Det där är lite... Alltså...
Jag ville bara nämna det.
Ja, ja, ja,
men... Den som är mer intresserad kan gå och kolla på den här bloggen.
Ja. Jag skulle bara säga att jag är sån. Jag sätter upp håret och tar ner det, sätter upp håret och tar ner det.
Ja, jag har aldrig haft så långt hår att jag behöver sätta upp det, men jag kan tänka mig. Vad tycker ni andra som har långt hår?
Mm. Bulle. Fläta. Sidtofs.
Jag har lite mer saker om nattbilderna.
Mm.
Som jag inte fick plats med i det avsnittet.
Mm.
Får jag fortsätta?
Ja, ja gud ja.
Jag först konstaterar vi ju att det inte finns någon förklaring för nattbilderna än. Men här är lite mer detaljer också från Scarlett R då. Digitalkameran i fråga har en automatisk, vad heter det? Shutter.
Autofokus, nej.
Nej, den har ett automatiskt skydd för linsen så man behöver inte sätta på. Det finns ingen...
Ja, det finns inget linsskydd.
Mm. Utan det är automatiskt. Så det skulle inte kunna... Ingen av bilderna... Förut när man trodde att bilderna var mörka så trodde man att det kanske var linsskydd som satt för, men det finns ingen linsskydd.
Mm.
Väder... Data från Panama säger att det regnar den natten. Och därför skulle då vattendropparna vara regndroppar. Men om man tittar på stenarna så ser de inte våta ut. Det ligger dessutom en bit papper på en sten på en av nattbilderna. Och det ser inte blött ut.
Nej.
Men skulle de möjligtvis då kunna varit i en grotta? Så att de har tak ovanför sig.
Ja. Det skulle det faktiskt kunna vara. Skulle inte det kunna förklara ryggsäcken, att den har varit rätt bra bevarad i några dagar, att de har hållit sig till den här grottan?
Ja.
Och även att de har försökt ta sig ut ur grottan för att testa masten och mobilen.
Mm.
Men just att ryggsäcken ändå är ett bra skick skulle kunna ha med grottan att göra.
En vanlig tanke som dyker upp på nattbilden är att de har bara använt blixten. Och de har inte använt blixten för att se någonting, utan de har försökt få uppmärksamhet. Men vädret var så dåligt att ingen flög helikopter den natten. Så då skulle det vara uppmärksamhet från någon som de hör i närheten. Och då borde de ju ha kunnat låta så mycket.
Mm.
För det kan ju ha varit att det fanns ett vattenfall i närheten som överröstade dem. Men varför hörde de i så fall... de andra människorna.
Och är man säker på att det inte flög helikoptrar? För det borde de ju ha... Men det flög väl lite helikoptrar?
Om det de flög inte på nätterna. Speciellt inte när det regnade. Överlag verkar inga sökinsatser gjort på nätterna.
Men på dagarna så vet man ju ändå att... Eller man vet ju inte att de levde. Men man kan ju anta att de levde några dagar.
Ja.
När... Nu frågar jag dig utan att du har manus framme. Men liksom, visst var det så att det ändå gick upp lite helikoptrar över... över djungeln. Och det borde man väl ändå ha hört. Om man
ja, det måste ju höras jättemycket.
Ja, så de måste ju ha hört att hjälpen finns där.
Ja, men inte på natten.
Inte på natten. Men det kan ju också... Om de hör att det flyger helikoptrar, ja, men då borde det kanske deras fokus vara på att inte skriva meddelanden på mobilen heller, utan att försöka
ta sig upp och försöka och liksom få kontakt med hjälpen. För de förstår ju att helikopterna är för dem.
Ja, det är ju värt att notera att nattbilderna tyder ju verkligen på att de inte har tagits upp. Att de är nere någonstans.
Ja.
Man får ett intryck att de är nedanför någonting.
Ja.
De fotar uppåt.
Precis. Och jag tyckte det var en jättebra teori med grottan. För att, som sagt, det förklarar varför de inte har befunnit sig utomhus. Det blir deras lilla skydd. Jag vet inte, men hade jag varit vilse i djungeln så hade jag nog hittat ett ställe där jag känner att här får jag skydd. Speciellt om det är en stor regnperiod.
En grotta låter, om man inte kan röra sig ordentligt, då skulle man ju leta efter en grotta.
Mm.
Och det finns faktiskt en officiella teorin. Det finns en grotta där vid den andra repron.
Mm.
Men vi är alltså nu 100% säkra på att det inte var där.
Mm.
För där hade de hittats.
Och sen en annan sak där med ryggsäck. Jag tycker liksom att vi vet ju inte om de hade med sig extra shorts. Vi vet ju inte vad de hade med sig i ryggsäcken.
Så jag menar, tror att vi faktiskt vet det. För att, jag är inte helt hundra, men jag tror att familjen i princip visste vad de hade med sig.
Okay.
Och det mesta av packningen hittades ju i rummet.
Ja. Men en handduk?
Ja, det skulle kunna ha med sig. Till slumpmässigt tankar. Tänk om bilden på Chris huvud, bild 580, är tagen av Chris själv.
Ja, det har jag tänkt många gånger.
För att se sitt bakhuvud.
Ja.
Att hon misstänker att hon är skadad i bakhuvudet och tar en bild på sitt bakhuvud. Det blir ju krångligt, men det går ju.
Mm.
Så att hon får inte hjälp av Lisanne, utan hon försöker ta den själv. För det verkar ju vara en konstig bild att ta av en slump.
Mm.
Den ser väldigt avsiktlig ut.
Och Lisanne skulle kunna vara att man vet inte var hon är någonstans. Man vet inte om... Nu hittades väl foten och bäckenet på relativt... Alltså inte, men de hittades ju ändå relativt nära varandra jämfört med var ryggsäck och...
Det är jättelångt mellan kvarlevorna.
Är det jättelångt, ja, det mellan vardera? Superlångt mellan kvarlevorna.
Ja. Både Chris och Lisanne ligger långt nedför ormfloden,
ja,
från ryggsäcken och långt uppför.
Okej.
Båda två.
För jag menar, en skulle ju kunna ha dött och den andra tar ryggsäck och telefoner och går vidare.
Mm. Det gör ju allting extra konstigt att båda kvarlevor från bägge två hittas på båda sidorna av ryggsäcken och långt ifrån den.
Ja, så det kanske inte är... Och det är för långt för att ett djur skulle liksom plocka med sig delar.
Nej, djur kan säkert bära med sig delar ganska långt. Och speciellt om de släpper dem i floden sen.
Mm.
Här hittar jag också ett konstaterande att temperaturen, kameran visar ju temperaturen.
Mm.
Men kameran i sig blev varmare ju längre den var på. Och att kamerans temperatur på bild 609 är hela 33 grader.
Kan man ju använda att värma sig med.
Så då kan kamerans temperatur kanske inte ge någon information alls. Men det verkar vara en jättedålig grej och logga i varje bild.
Mm.
Om det är den interna temperaturen. Jag har ett påpekande från Carlos Brusera här, som jag tyckte var intressant. Han säger: en svårighet med olycksscenariot är den här lilla detaljen. Chris och Lisanne verkar ha dött nakna.
Mm.
Chris shorts har inga biologiska spår av någon sort som vi känner till. Shortsen verkar inte ha varit på henne när hon förmultnade. Shortsen togs av henne tidigare och definitivt då innan olyckan som skadade hennes bäckenben. Vi har ingen aning om var deras underkläder är och deras toppar. BH:na ligger i ryggsäcken. Och inga klädesplagg och spår av blod då, för jag, förutom skon.
Mm.
Lisanne sko har ju väldigt mycket spår av henne i sig,
mm,
eftersom hon har foten. Jag har mer från Carlos här.
Ja.
Sen funderar runt hypotermia, alltså nedkylning.
Ja, det är,
och att man kan fatta dumma beslut då. Man kan ju få för sig att klä av sig.
Mm.
Men frågan är om det blev så kallt i molnskogen. Och det tycker jag fortfarande är en liten öppen fråga. Okej, om det nu inte var 24 grader som kameran sa, hur varmt var det egentligen där?
Mm.
Och det är natt och det är blött. Det låter ju som att det ändå kan bli ganska kallt. Men att de skulle ha klätt av sig på grund av nedkylning och sen förmodligen dött av det. Och möjligtvis kan man då, Lisanne var ju ganska ordningsam som packat ihop allting. Och så dör de, på något sätt hamnar kropparna och ryggsäcken i floden.
Ja, nu ska vi se, för jag kom på en teori.
Ja, kört.
Josefins teori som hon kom på efter många, många timmars utläggning av det här fallet. Mitt sista hopp för att skapa en olycksteori.
Go for it.
Okej. Okay. Tjejerna ska ut på den här vandringen. Allt är frid och fröjd. Det är inget brott som begås. De kommer upp till Mirador. De fortsätter. Vi i efterhand tycker att bilderna är skumma. De här sista bilderna som tas på Chris. Men det är inte så. Det är bara en efterhandsteori. De fortsätter och de går faktiskt vilse. När de går vilse så tänker de, som man ofta gör, att man... dels så försöker de ju larma, de inser att vi har ingen täckning här. De hamnar till slut vid ormfloden. Du ser här där den första klädesplagget finns. Det är ju närmast Mirador.
Ja.
Varför de hänger där, det är för att... När Chris och Lisanne är vilse så bestämmer de, för de har ändå kommit till ormfloden där.
Ja.
Och försöker hänga upp de här byxorna där, av någon anledning.
Torkar de kanske?
Torkar de, precis, har tvättat av sig och torkar dem. Blir av någon anledning så är de kvar där, medan de går vidare. Kanske blev jagade av ett djur eller vad som helst, någonting.
Ja. Glömde bort dem.
Glömde bort.
Eller tappade bort var de hade hängt.
Precis. De går vidare. Tills dit att Lisens fot hittas. Och där händer det någonting. Och under tiden de går mellan de här ställen, för det är långt dit, ja, då är det ju för att försöka få, liksom, försöka ringa och försöka få kontakt.
Ja.
Men det är där Lisens fot hittas, som ungefär i den platsen där hon också dör. För Lisens dör där. Chris fortsätter med ryggsäcken fram tills platsen där ungefär ryggsäcken kommer hitta senare. Och där är en grotta också. Och det är där som nattbilderna tas. Det är den 8:e dagen, hon är helt slut och hon vet inte hur hon ska fortsätta. Sen så är det ytterligare ett avstånd till att Chris revbens blir funna.
Ja, problemet är att Chris bäcken är där Lisans fot är.
Just det. Hon glömde det där.
Det var ändå sönder som hon lämnade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vet du vad? De gick hit där ryggsäcken fanns.
Ja.
tar nattbilderna. Sen dör ju mobilerna.
Ja.
På den 11:e dagen.
Ja.
Vad ska de med dem till då? Så att de beslutar sig, vi kommer inte, genom att följa floden som var vår första tanke. Nej, vi går tillbaka. Och de båda dör där foten hittas och bäckenbenet hittas. Alternativt lite längre fram för att de blir då så. Men där dör de. Så, och rebenet spolas med floden.
Ja, ett problem här är just, så länge vi rör oss ut med ormfloden så är det ju folk som går där. Det är inte jättemånga, men det är några stycken varje dag av urbefolkningen. Och vid det här laget då, när vi är på 11:e dagen, då är ju sökinsatsen enorm.
Ja, det är den ju.
Så det borde ha kommit fram. Men man skulle kunna tänka sig att de har någon skäl att hålla sig undan folk. Alltså de har råkat ut för något obehagligt. Och då är de så här försiktiga.
Ja. Men nu var ju min teori att det inte skulle vara ett brott.
Ja, förlåt.
Nej, men det skulle, jag menar bara att de kan ju, det behöver ju inte vara att de har gått en linje här längs med ormfloden. Nej. Utan det kan ju vara att de har liksom, fan, det här leder ju ingenstans, vi måste gå tillbaka. Det är ju dit liksom, vi har den här floden som vår vägvisare, men vi gick åt fel håll, vi ska inte gå, den ska inte rinna med, utan vi ska försöka gå uppåt istället. Och jag tänker ändå att mellan, alltså även om det är ett längre avstånd där mellan att foten och pelvisen hittas,
ja,
och ryggsäcken, så kanske det ändå skulle kunna vara så att ryggsäcken hittas i relativt gott skick för att den har försvunnit precis där vid, alltså att den har inte färdats så långt med ormfloden.
Nej.
Kanske.
En sak man också kan fundera över är att Alto Romero är så litet att det nästan går att missa när man går förbi. Och husen ligger till så att de är utspridda och vissa är jättesvåra att hitta.
Mm.
Så jag har läst folk som har varit Alto Romero och inte fattat liksom, var är byn? Så man skulle ju kunna gå förbi ormfloderna och missa Alto Romero. Men om man är Alto Romero, då kan man, om man fortsätter därifrån och lämnar ormfloden, då kan man komma till civilisationen i Bocas del Toro. Så att i princip fortsätter pianista efter Alto Romero, men inte ut med ormfloden, och går till civilisationen. Och till slut kommer man till havet på den karibiska sidan och samhällen. Så Alto Romero känns som ett ställe som ligger superavlägset och jätteoff. Men det är bara så från Bukete-sidan.
Mm.
Det är inte lika off och konstigt från den andra sidan.
Ja, okej.
Okay. Jag har ett meddelande från Betsaida Pitti. Ja. Hon har nu gått ut och sagt att den här hudbollen som tillhör Lisanne, det var fel. Det var hud från en ko.
Ja, men vad tusan, Pitti.
Och den här artikeln som talade om hudbollen och pratade om mycket har ändrats efter det. Och de har ändrat artikeln till att säga så här, nej, åklagaren har sagt att det var bara en ko.
Mm.
Det här är inte folk helt övertygade om. Men Betsaida Pitti har också fått sparken och uttalat sig vitt och brett om hur fruktansvärt orättvist det var när hon hade gjort ett så bra jobb, och hon skyller på att det var en avundsjuk överordnad. Och vem är överordnad distriktsåklagaren i Chiriqui? Ja, kanske
myndigheten.
Guvernören i Chiriqui eller överklagaren i Panama. Men hon fick sparken i tidigt 2015.
Mm.
Redan. Men då hade hon redan hunnit göra all skada. Så hon är väldigt mycket Hans Holmér i alla fallet.
Mm.
Hon satt i ett år och gjorde jättemycket skada. Och inte många tror på kovarianten.
Nej, men vadå? Inte många tror på kovarianten. Alltså om hon säger att det var en, för den där alltså det där hudbolls, den känns faktiskt inte så himla, jag har aldrig hört om det tidigare. Ja, det är mycket jag inte hört om det här tidigare i det här, ja, för sig, men vadå, menar du att du tror inte heller att hudbollen är en?
Jag tror att det är en hudboll.
Du tror att det på riktigt är en hudboll?
I en källa uppgavs att det var flera bitar hud som hittades, och en möjlighet att en var från en ko och en var från Lisanne. Men vad gör en kos skinn ute i djungeln. Det fanns ju boskap i och för sig i området.
Ja, och jag tycker att det är mycket mer rimligt att man hittar hud från en ko som nyligen har dött. Och än att man hittar hud från någon som försvann för 2 månader sedan. Där den inte har förmultnat.
Jag ville leverera den detaljen som en sista avsked från Betsaida Pitti.
Åh, det var snällt. Tack. Men alltså, om vi utgår från att saker och ting inte stämmer i den här utredningen. Blir inte teorin mycket enklare då? Det stämmer inte vart de har funnit de här prylarna.
Nej, allting låg på samma ställe.
Allt låg på samma ställe.
Ja.
Det stämmer inte att det är Feliciano som har hittat de här. Utan det är av lite olika människor.
Ja.
Feliciano är lite som Stig Engström. För de som inte tror att det är Stig Engström som mördade Palme.
Ja.
Och vi, alltså uppgifter stämmer inte. Utan det här var en olycka. Och så var det med det. Okej.
Jeremy Kreit var ju väldigt inne på olycka. Har sagt tidigare att han var helt säker på att det var en olycka. Men han berättade i podden Lost in Panama att flera av människorna hade pratat med ljög för honom avsiktligt. Och det var det som övertygade honom att det var en olycka.
Men så det var det som övertygade honom om att det var en olycka? Att folk...
Förut övertygade honom att det var en olycka för att han fick felaktig information från en massa människor i buketten.
Aha.
Men i podden Lost in Panama får han frågan om man nu tror att det här är ett brott. Och han svarar att han vågar inte tro någonting längre. För han har varit övertygad förut och nu vill han bli mer övertygad innan han tror någonting igen. Så Jeremy Kreit tror inte på brott. Hans medpoddare Mariana Sensio verkar väldigt mycket tro på brott. Och hela produktionsteamet bakom podden la ju fram den här gärningen jag beskrev i avsnitt 9 som sitt stora avslöjande.
Och jag känner att jag är för hjärntvättad av min favoritåklagare Pitti. Att jag har liksom inte mandat att uttrycka min åsikt. För jag märker att jag hela tiden dras till det här med lätta förklaringar, enkla förklaringar. När min favorit, Kreit, när han har besökt Panama, när han har tittat på polisutredningen, när han har pratat med jättemånga människor. Mitt sista hopp i det här, det är vad Jeremy Kreit tror.
Och han vet inte.
Nej. Och då tror jag på han.
Ja.
Du då?
Jag tenderar att vilja inte gissa saker. Ja. Utan bara vill jag ha mer fakta som jag resonerar i Palmemordet.
Ja.
Men därför ska jag sätta ner foten här och säga att det här är ett brott.
Bra Dan.
Jag tror inte på olika längre.
Kom igen.
Jag tror på brott.
Ja.
Och exakt hur brott det gick till vet jag förstås inte. Men någon del av Margaritas berättelse kan ju stämma. Mm. Och det här kriminella gänget eller andra kriminella i området kan ju vara inblandade. Och vi vet ju att småkriminella inte alltid begår brott av logiska skäl.
Nej.
Det kan ju mycket väl vara att Titos fylla eller någon annans fylla, någon annans konstiga infall ledde till ett brott som sen måste döljas.
Mm.
Men jag tror Chris Lysanne blev dödad av människor.
Mm. Och jag har ju verkligen ratat Panamas polis. Men en anledning till att man inte kan vara så himla skicklig i sina utredningar kan ju vara att man har väldigt mycket på sitt bord. Och det har ju de, eller Panama har ju det. Det är ju högt som du säger där. Det är ju jättemånga som har försvunnit i jättemycket fall. Så att, ja. Nej men, absolut då. Men har du någon liten teori?
Nej men den är så tråkig. Alltså, det är ett brott. Det begicks då. Började begås den 1 april.
Ja.
Någonting hände. Påminner nog lite grann om Margaritas historia.
Mm.
Men sen blev jag väldigt förtjust när vi gjorde den här genomgången för brottföljd av olycka.
Ja. Kan man slänga in den i den teorin som du har? Alltså just med Margaritas... Alltså att det har en sanning finns i Margaritas berättelse.
Ja, det skulle i så fall bli att de hamnade i huset i Alto Romero eller någonstans på vägen, sen lyckades de fly.
Ja.
Och då gick de vilse och dog.
Mm.
Och sen kom flodvågorna och spolade ner allting i Hornfloden.
Mm. Så det, ändå, det blir inte det här liksom att någon har gått och tagit massa bilder överallt och, eller nattbilder och någon har loggat in på mobilen och så, utan det är ändå att de har gjort det, de har försökt överleva i det här.
Ja.
Den här djungeln. Men,
ja, de kanske gjorde värsta mästerflykten från de här, från det här huset, så att de fick med sig mobilen och digitalkameran.
Mm.
Kanske.
Ja, kanske, ja. Men är det inte så här, om det nu skulle vara så att de, jag tänker på Feliciano, Tito, de här bläckfisken, vi har ju outat deras namn.
Ja.
Mm. Vi kanske inte ska åka till Panama.
Fast jag vill ju att vi ska ha mördarpoddenölen i bukete.
Ja.
Vore jätteroligt. Och sen bakfull och jävliga gå upp för pianisten. Med Feliciano.
Det kommer vara som när du tvingar folk att springa upp för trappan på Palmevandringen. Liksom.
Ja.
Spring för pianista!
Spring Feliciano!
Ja.
Och så får vi ta med en ny hund och måla den blå och ta med upp.
Ja, en chihuahua.
Ja, men de kommer ju därifrån typ.
Vadå, chihuahua?
Centralamerika, ja, från Mexiko.
Nej men gud, tänk om den här lilla hunden Blue var liksom en liten chihuahua.
Nej, det var en Siberian Husky, vi har ju sett bilder på Blue.
Ja, just. Ja, vi kommer nog inte längre, Dan.
Nej, och hoppet står ju nu till den här expeditionen till dammen.
Mm.
Så det ska bli spännande att se vad de kommer fram till.
Men jag är ju så här lite... Alltså alien har ju varit en teori som så. Men jag, nu i dagens läge så finns det ju ytterligare teorier. Det är ju AI.
Utveckla.
Ja, det kanske behövs utvecklas. Jag får komma på utvecklingen själv kanske innan jag uttalar mig. Men jag tänker väl att, nu gäller det väl inte det här fallet, men desinformation och sånt där, att skapa ett fall utifrån AI och så. Nu kan vi nog utesluta det från 2014.
Nej, det var ju den första test-AIn som Deep State skulle prova. Och AIn fick uppdrag att skapa ett komplicerat kriminalfall. Och så tog de Panama, för det är ändå så här korrupt stat som ingen bryr sig om.
Ja, men det är ju också världens mest komplicerade, eller inte världens mest komplicerade fall, det är det ju inte, men det är ju ett av världens, ändå ett väldigt stort mysterium.
Ja, det är det ju.
Mm.
Så AIn skapar falska bakgrunder för Chris Kremers Lisanne Froon.
Mm.
Hur inskådisar spelar de anhöriga.
Mm.
Skapar hela fallet, förvirrar polisen jättemycket.
Mm.
Nej, det håller inte upp någonstans.
Nej, men alltså det blir ju också så här, jag tänker på teorin med att föräldrarna var inblandade för de behövde pengar. Det kan ju vara liksom att de har ju fått pengar för att medverka i det här nu.
Mm. Men jag försökte få det till att så här, Lisanne och Chris aldrig existerat.
Ja, men det...
Det är därför föräldrarna nu inte bryr sig längre. Ja. De hade aldrig några barn. Nej.
Hemskt. Jag är väldigt glad att det här inte är svenska anhöriga.
Fram med utomjordingen igen.
Ja, vi kör det. Vi kör det gamla vanliga.
Chris och Lisanne går i djungeln. Det står en svettig och varm utomjording där.
Mm.
Tycker ni ser inte ut mot bra, följ med mitt rymdskepp.
Mm.
Det händer en konstig rymdskeppsolycka.
I ormfloden.
Lisanne tappar floden.
Mm.
Rymdvarelsen tycker ni är för jobbiga. Öppna en lucka. De faller ner i ormfloden. Chris, bäcken krossas. Ja. Nej, de här vilda turerna gick bättre i mördarhajen. Där löste vi det faktiskt.
Ja, det gjorde vi. Vi kom inte så
det här fallet kan vi inte lösa.
Skulle man kunna ta hjälp av AI för att lösa det här fallet? Om man lägger in alla bevis. Jag har tänkt på många gånger med Palmemordet, men det blir ju så himla mycket information.
Ja, det är, någon får gärna försöka.
Ja, testa ChatGPT 4.
Vi får nog vänta på ChatGPT 7 innan den kan lösa det här fallet.
Det tror jag.
Det känns som att vi klarar.
Men
vi kommer att återvända till Chris och Lisanne många gånger framöver. Kanske med egna avsnitt, men också med era teorier i lyssnarhistorier.
Mm.
Och gissa vart ni ska mejla dem. Vi ska mejla dem till simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z.
Kan Pitti ha någonting med det här att göra?
Ja, Pitti är ju verkligen att ha en sån mer karaktär i det att hon har ju motiv och mörkläggare.
Ja, för hon själv har gjort det.
Ja, du menar så?
Feliciano är henne på spåren.
Alltså Feliciano är en hjälte och Pitti är... Men, han går, men hon måste ändå lura honom då, för han går ju liksom lite hennes ärenden.
Ja, hon försöker lura honom, men han är en riktig flashback-kommissarie. Skrivbords.
Men hon lyckas ju ändå med sin agenda då.
Men hon fick ju sparken.
Ja, men hon kom undan.
Det gjorde
hon. Hon kanske har ett jättebra jobb i David nu, huvudstaden i Chirico.
Vi håller ögonen öppna tycker jag.
Men varför skulle hon vilja mörda Chris och Lisanne? Du menar att hon inte bara mörklade utan mördade dem?
Ja.
Ja, hon var i Bocas del Toro veckorna innan. Och så såg hon de här snygga nederländska killarna. Och så ville hon ragga på en av dem. Men de var bara intresserade av Chris och Lisanne. Uh-huh. Det äldsta motivet i världen. Svartsjuka.
Jag tror vi löste den då.
Alltså bara kommer ni över till min sida av berget. Liksom, mm-hmm. Då ska jag se till att ni försvinner.
Uh-huh.
Och så åker de över vattendelen. In i Chiriqui.
Och där står hon.
Och då är de i Pittys våld.
Pitty. Vi ses i nästa avsnitt. Pitty. Pitty.
Pitty.
Pitty.